Mycket dig och Gulli för vi fick komma hit till ert trevna hem.
Ja,
och sen anledningen utav den här intervjun som vi skulle få utav dig.
Jaha.
Hoppas att du kan tala om lite för oss ifrån från stora dagar.
Ja, det är väl inte så mycket man har att komma med. Förhållandena är ju likartade på alla glasbruk vid den tiden ungefär i början på 1900-talet. De som skulle börja jobba, det var ungefär likadant för det här gamla småbruken i varje fall. Det hade ju inte det gick efter de gamla gamla metoderna på glasbruken. De där bruksägarna hade nästan själva murat upp glasugnarna. Det hade till exempel vid Åfors och det hade vid Modala och vid ute i Lövstad där. Så det var inget konstigt. Och det var gamla glasarbetare som kom från Kosta i allmänhet. Och de murade upp ugnarna och så ordnade de så de kom i kompani med några pengastarka bönder eller sådär vid gårdarna. Och så satte jag upp ett glasbruk och satte igång.
Det är inte som nu.
Nej, och ett brädskjul, det kostade inte så många tusen kronor. Det var rätt enkelt. Det var hittorna det. Ja. Sen så fick jag alltid tag i lite folk undan för undan. Det var inte så mycket då. Alltså, det var fyra verkstäder de hade. Och det var sju man. Det var ju verkstad i allmänhet. Det var det lika så här när jag började 1908. Det var fyra verkstäder där. Och så där gamla långugn. Stopparna gick och stoppade in i trä varenda. Det gick runt, dygnet runt.
Det var inte olja på den tiden.
Ja.
Men sen kom du med i det fackliga.
Ja, det är klart. Det var långt senare. Jo, för jag kommer ihåg. Det var. Min far han var ju växtlagare på det gamla stället och det var en av dem som arbetade aktivt i fackföreningen, det var Boman. Han var benmakare där hos Smith. Han sa, ja nu när han ska börja arbeta, så ska, eller pojken ska börja arbeta så ska han gå in i fackföreningen, sa Boman. Det kommer jag särskilt ihåg. Så sa far, ja det hinner han väl med den tiden. Jag var ju man 12 år då och så man kom ju inte med fackföreningen för man var 15 år. Och då kom jag med i alla
fall. Du var ett bra ämne.
Ja.
Redan då.
Jo men. Ja, det förhållandet var lite annorlunda då när man började 1908. Så. Ja, då hade man 75 om dagen för 9 och en halv timme eller 9 timmar och 3/4 arbete.
Det var ett stort slov.
Ja,
75 år.
Ja, det var en stor dag när man fick första avlöningen. Ja. Jag tror det var 8:75 eller vad det var jag fick.
Det var en högtidsstund.
Ja, för jag började den där 18 augusti.
Ja.
1908 då, ja väl. Ja. Det var helt olika då mot vad det är nu.
Och sen höll du på ända till pensions. Till din pensionstid.
Ja, det gjorde jag. Jag hade ett avbrott ett par år och 1921 och efter den här stora konflikten då slutade jag var borta ett par år. Sen kom jag tillbaka.
Vad var det för stor konflikt? Vad var det för stor konflikt?
Stor konflikt?
Ja.
Ja, 1921 det var det och det. Inom glasindustrin här, det var lönekonflikt. Det var då efter kriget, det var frågan om att man skulle få lite förbättringar, men då ville ju ha reducering istället. Vi gick ju då från april månad till fram i september var det konflikt inom glasindustrin. Men så väl var det så varm och fin sommar då, så redan den 18 februari var det 20 grader varmt och man kunde gå barfotad.
Kom du ihåg?
Så det var ju Guds försyn. Och hela sommaren var varm och fin. Så det satt man väl på då.
Inget understöd hade ni heller?
Va?
Lite understöd hade ni?
Ja, det hade vi, men det var inte mycket. Jag kommer inte ihåg vad det var jag hade. Det var väl ett par tre kronor om dagen. Mm. Och då Palmqvist var kassör. Jag menar, han fick, de hade ju inte någon ordnad postförbindelse här då, utan han, när de skulle ha understödet betalas ut en gång i veckan, så gick han till hemmaboda efter det på banken där nere. Alltså. Ja, men
långa steg.
Han. Ja, han var ju fenomenal till att gå sig.
Ja. Mm. Han var duktig.
Ja.
Och du var ordförare då, ja.
Bland annat så stod det ju och resonerade upp i kooperativen några stycken, och Palmqvist, och så var det några andra, och så den här bonden i Kalvamo. Och där, då höll de var om en liten konjak, om vi skulle komma först hemmaboda. Palmqvist skulle gå och Karl-Un och hette bonden, han skulle köra
mest.
Ja, och det gjorde också. Och det här, han var ju ingen vidare hästkar, den här bonden, utan den här hästen gick för den ena kanten, den andra. En Palmqvist, han gick den mindre vägen över Obbemåla och det, ja. till Emmaboda, ja. Och gick fort. Så när Palmqvist kom till stationsbyggnaden, där kom den här Karl-Un och Franzén och svängde där borta vid hörnboden, du vet, som är det, hörnaffären. Då hade han 200 meter kvar till stationen. Så Palmqvist vann den där liten med konjaken.
Sin konjak då, ja.
Sen skulle de dricka ut den senare där uppe hos bonen, men han var så här förärgad, bonen, så han tog inte det enda supet av det. Ja, det var det.
Men Palmqvist var glad.
Ja, visst. Oh, han var omöjligt att gå.
Ja, duktig.
Han var så glad som han fick den där konjaken.
Den sista konflikten här, när var det?
Det var 32. Det var den största stora konflikten och glasindustrin. Sen hade det inte varit någon.
Fick ni någon löneförhöjning då?
Nej, då var det reducering. Det var ju efter den här stora depressionen som var då vid slutet på på 30-talet. Jo, men då var det talet för reducering. Jag menar, det var för, han hette Söder som var förbundsordförande då, och jag var ordförande då. Det var inte så vidare trevligt.
Nej.
Men han talade, ja, sa han, jag kan ju inte, jag får väl säga det, att så dålig industri som glasindustrin är, sa han. Så jag beklagar det, sa han, men vi måste ta det här, sa han.
Det var inget annat.
Så det gick igenom, ja, reducerade, jag kommer inte ihåg hur många procent det var, men det var i alla fall 5% jämt över.
Mm.
Så det var.
Men sen blev det lite förbättringar på.
Ja, det gick småningom. Det gick småningom. Men just då nere vid den här tiden, 1932. Då var det dåligt med arbete. Då hade vi i alla fall, vi hade lite sparkapital, min bror och jag, så vi byggde det här huset då och passade på.
Mm.
Ja, men vad gjorde folk på den tiden när det var konflikt, när de inte hade något arbete?
Ja, vi fick lasa fram på bästa sätt de kunde. De hade en sådan anspråk. De hade lite nödhjälpsarbete här. Jag vet inte, min bakgrunden var ju ordförande i arbetslöshetskommittén. De fick med slaggast och slå sönder stenar till det blev såna här stora bitar. Så de skulle ha sin till och stenkorsarna och göra makadam av. Ja. Och då kunde de tjäna 1,50 och 2 kronor om dagen. Det var glasarbetare från Boda. Här nere var det inte så många som gick på sånt arbete. Men från Boda, det var sämre då. Så de var ute på sånt arbete, glasarbetarna. Och så slog sönder stenar. Det var här ett arbete med stor slagga. Så stod och slog sönder stenblock. Så det blev småbitar.
Skogsarbete och vägarbete. Den här vägen där från Getasjö.
Jaha, de jobbade på den vägen då. Mm. Ja, det var hårda tider för glasarbete. Men här drog man sig ju fram på bästa sätt i alla fall här vid Johansfors.
Mm.
Så de gjorde. Då hade vi ju konfliktunderstöd vid 32 år, då var det ju inte farligt.
Allting var ju så billigt då.
Ja, visst var det det. Mm. Visst var det det. Det var mycket billigt. Jag vet att det var bonden som klarade det här ute i Hägerås, när Gunnar Karlsson, han hade sålt en stor gris som vägde en 80 kilo. Och det fick han inte mer än 50 kronor för till slaktföreningen. Och sen fick han ända, men det kom inte hämta grisen. Han fick föra sedan en hel månad på samma pris.
Ja.
Du skulle tänka det.
Du har gjort till pris.
Det var tid där det. Ja. Mm. På kvällen, söndagskvällen.
Jaha.
Ja, men. För det, då var alltid valt efter bio så skulle de dansa.
Jaha.
Ja, det kostade inträdet 25 öre.
Ja.
Jo, det hade brunnit på morgonen, så på morgonen när vi skulle gå ner till hyttan så tyckte jag det var så ljust och egendomligt. Och då brann det där nere och flammade, så vi gick ner till hyttan, eller gick ner till Folkens hus och tittade sig, så de kom ju inte ner i jobbet förrän framåt sjutiden. Ja.
Blir ni försenade?
Ja, så bor man med i sig och sa, vad fan hade det uppe att göra, och sa, det brinner väl ändå utan lyssna där.
Var det 1912?
Ja, det var, nej, detta var väl, när det brann, det var väl 1910 eller 1911 så det brann. Mm.
Och sen likadant musikkåren, var kom de ifrån? Var det några som kunde spela när de kom hit eller?
Musikkåren, ja. Men detta, vi talar om Folkets hus, det är...
Ja. Han kör inte filmen nu så då?
Alltså?
Han kör inte nu.
Ja, men det är ingenting.
Kan nej, vi visst.
Ja, det började ju 1906 redan. Så de hade inga, då hade ju fackföreningen bildat, men de hade ingenstans att ha möten. Utan den hade det uppe i gården där, Gustavs eller Medins gård, uppe i det stora rummet där. Det hade de sina möten, och likaså den här logen, ljusfrågan,
ännu vid logen. Torsten Medin, eller?
Ja, just det, på den gården.
Gården där uppe, Torstens. Gud. Det stora rummet, där höjde de och hade sina möten. Ja. Mm. Oh, sen 1907, där byggde du kooperativa här.
Ja.
Den. Och då blev det ett stort rum ledigt där uppe på andra våningen som var bostaden. Då hade fackföreningen sina möten där uppe och lyckades ljusspringaren. Då hade de sina möten där. Mm. Men sen höjde de den där backen där Folkets park är nu. Det höjde de och skulle ha lite festanordning. Första gången det var någonting, det var när röda bilen kom hit 1906. Det var den första bilen jag såg och som hade gått här. Och det var en lördags eftermiddag. Vi hade ju blivit tokiga och det var solen nere i kröken bilen. Vi satt emot och vi hoppade från maten och ut på vägen. Då fick vi se dem. Det var fyra vita mössor där, eller tre var det. Det var bland annat Rickard Sandler. Men så kommer jag inte ihåg det andra. Jag har för mig att det var en som hette Åström. Men om det var Fredrikström. Och eller det var Höglund, sen de andra två, det kan jag inte, det har fallit med minnet. Det fanns ett kort på dem som vi hade också sålde med fotografi, och det har försvunnit. Så jag har inte reda på det. Men denna Rika Sandler var med i alla fall, det vet jag. De skulle ha föredrag här nere i Folkets, eller i Johansfors. Det var lantan och fackföreningen som hade ordnat med det. Första föredaget, och de åkte ner några enbåska, så de körde upp där på backen och stod bilen där nere. Vi var nyfikna och var det nere och tittade, så ja, vi tycker det var ett underverk. Så, ja, det var bland annat en gubbe som hette Ville Karlsson, inte från Hägerås. Han gick och slog på bensintanken där bak på käppen, så sa han, var är Ilstad någonstans? Ja, det visste sig skilt, ja.
Det var 1906.
Det var 1906. Det var den första aktiviteten jag hade i Folkets park här nere.
Men sen kom det stupet
sen höjde de dem och satte upp en dansbana sen.
Jaha.
Och sen började de ha lite fester, och så jag fick in lite pengar. Sen började de och sätta upp det första Folkets hus.
Men var det bruket sen Konsum? Jag tänkte på, de hade ju den där lilla affären där nere.
Ja.
Var det bruket som hade den affären?
Det var brukshandeln, den satte de upp samtidigt så de byggde bruket. Och det var bruket som ägde den. Och det var Håkan som biträdde, han kom upp från Åfors, han hade varit tidigare varit biträdde upp i Åfors. Då kom han hit som biträdde här nere i den.
Håkansson,
ja. Jo,
och sen började han att fria till Anna.
Ja, sen.
Det måste du tala om.
Och sen han har varit där en tid. Så kom han upp på kontoret sen.
Ja.
Ja visst. Jo, för min far talade om. Han var nere och handlade en gång och då hade det Edda Håkansson. Pederin hade ju sopa i sån där stora halva
tunnor.
Ja, halva tunnor. Mm. Och då hade han en stor kvet så där. Alltså de tog upp sopa med sig. Och då hade Håkansson brytit av den sen. Ja, och då, det var Jönsson hette han som var handlare, en skojare. Och jag vet inte, då sa Jönsson till Håkansson det där, att han hade börjat sila upp. Ja, jag får gå och bryta en annan, sa han i skogen. Han hade sina tagar i det då. Ja.
Men var det inte så, John, att när, om det var konflikt eller när de stängde igen bruket, när de skulle mura om. Då fick de gå och handla på krita.
Jaha, det fick de.
Och då var de låsta vid företaget i och med att det var företagets affär. Så kunde de inte sluta ta ett annat jobb. Var det inte så?
Jo, det är klart. De handlade på bok nästan alla det.
Ja.
Även om det inte var konflikt.
Ja. Men när det var konflikt fick de större och större skulder.
Jo, då fick de. Visst fick
och sen,
det,
då kunde de väl inte sluta sen. Utan var de var tvungna att börja sen.
De var ju så livägla.
Ja,
de kunde inte sluta de flesta. Nej.
Men på så vis var det ju bra med Konsum. Ja, det blev kvickt inarbetat.
Ja,
de
det
gick
ju,
över det.
Det var ju det beroendet de ville göra sig kvickt.
Ja,
så startade de ju. Här hade varit en föredragshållare då. Det var en fackförening som hade ordnat det. Jag kom på en hit. Ja, det står jag i det första boken där.
Ja.
I protokollen. Så bildade de en och öppnade affären där ute i Stekaramåla.
Först.
Ja.
På våren. Men det låg ju lite avigt, inte var det någon, det var ju inte lämplig lokal, inte vi hade det något magasin, utan så det bildade en byggnadsförening sen och så satte igång ett hus, så att det var redan 1907 på hösten var det färdigt, så det flyttade i den byggnaden som är nu.
Mm.
Ja. Mm. Alltså var det de som ordnade så de kom hit. Och det hade så som vi säger Wilhelm Jensen. Han hade varit med i Hammartorp musik. Han var dansk där. Jag vet inte om de på något sätt var befrindade med Boman. I alla fall så var det de som ordnade så de kom hit. Och det hade så som vi säger Wilhelm Jensen. Han hade varit med i Hammartorp musik och blåst klarinett. Så det var han som började prata om det. Och så var det en som hette Erik Konradsson som var tromslagare som var på Landstafors. Han är ju den här Konradsson-släkten som har glasbruket där på ett bärdål och det. Han var tromslagare sen. Så de arbetade för att vi skulle sätta igång en musikår. Och det blev det, bruksledningen var väl intresserad av det. Så att de köpte in 61 där från Nilssons musikhandel i Norrköping. Eller en oktett var det, för det var ju klarinett och flöjt med sig och fram och det. Och så en 61. Och så vi samlade ihop några stycken. Som var med då.
Spelade ni till dans? Och
men jag är väl den enda som lever som är kvar efter dem som var med. Ja. Och vi skulle gå upp och titta på instrumenten när vi hinkomna och packade upp dem så var och en fick ta sitt instrument. Jag kände inte till någonting i frågan om instrumentmusik, men noterna kunde jag för jag hade spelat då. Jag kunde noterna så det gick ju bra så. I alla fall så beslöt vi att vi skulle sätta igång. Och vi fick ju pengar från bruket till att ha en till kostnader för musiklärare. Alltså. Det var en gammal musikförjordare från Gjell var det som hette Blad. Han bodde i Nätan Nyborg. Han var den första övningen och det var den första augusti. Första augusti 1914, det var samma som första världskriget utbrett. Då skulle vi, det var en söndag, då samlades vi där uppe och vi skulle prova på instrument och prata lite. Så.
Ni hade en sextet sen som var ute och spelade på dansen, va? Och sen fanns det väl en dansbana nere vid Stampen?
Ja, jo det var det, men det spelade vi aldrig för att då var det nere i, men då hade de byggt dansbana här i Folkets Park, förstår du? Jojomensan. Jo, ja, namna på dem, de kommer, de var ju härifrån allihop. Det var en som hette Vadim Eriksson, han var slipare, han var från Kosta. Han var också intresserad, men han var ingen musiker. Han var ju äldre, han var 28 år gammal och han skulle ta basen. Men det blev ju inga toner, så jag minns att Farjoka sa till honom sen, ja, för vi beklagar, men det blir ju ingenting av det här, sa han. Det är många intelligenta människor, sa han, men det har inte, det kan inte bli någon musik av dem i alla fall, sa han. Så han föreslår att han skulle i alla fall byta instrument, och då skulle han byta, då skulle han ta andra tenoren istället. Men här är ju, det bara blottrade, det blev inga rediga toner, så han fick ju sluta sin. Sen kom Gylle bara in där och fick ta andra tenorer, och så Birger Eklund fick ta basen istället. Ja.
Men den har hållit igång hela tiden?
Jo, det kom igång sen hela, så att jag redan, vi höll på då, vi var 14 dagar, var farjunkarna, då övade vi varenda dag, så, på kvällen efter arbetet. Och det var inte bara till att blåsa skalor då, de första gången. Men sen skrev han in några noter. Så nästa gång han kom så hade han skrivit in en, vi hade en gammal bok, notbok som vi kallade Röda boken. Det var det första vi hade. Då hade han skrivit in en 7-8 stycken, så rätt lätta. Lite polka om vals och en liten marsch. Petersborg, ja, marschen var den första. De var mycket enkel som vi spelade. Och så var det en vals och en polka. Och ibland har han skrivit in en sån här krysspolka. Och det var tysk text i den där. Och han har skrivit den där tyska texten så pass fint. Det var präntat till Massilia bokstäver. Men herregud, vi var inga sångare. Han kunde inte sjunga någon av oss. Så det var hans affärer. Och så har jag har gjort sånt arbete på det där. Sa han, och ni kan inte sjunga någon in dig. Ni är så kaxa som en kråka. Så. Ja, vi frågade, vi kunde ju heller inte tyska, så frågade vi Nolande vad det betyder. Jo, sa han, om man dricker för mycket vin så blir man ur i huvudet. Det var innehåll i texten. Det finns än idag, de där röda byckarna.
Jaha. Spelade ni några arbetare?
Då spelade vi alltid sen på fester och dans som de hade, bala kallade de det, då spelade vi varenda gång, och sen på sommaren spelade vi på fester och ena med det andra, och vi var engagerade även på andra håll för en guds man kan ju undra hur det inte låter i alla fall. Vi bland annat uppe på Kosta. Kosta hade ju en gammal fin tradition i musik, i musikkår och stråkorkester. Men de hade kommit i konflikt med kommunisterna där uppe. De skulle ha en fest där uppe, så de ville inte spela åt dem. Utan där skulle vi upp och spela där, så ja, här var det låst. Jag trodde det var något musikanter som var och hörde på oss, som det var. Och sen vid ett annat tillfälle, 1916, då var vi i Målerås och skulle spela, ska ni tänka. Jag vet inte varför det tog oss. Det var en fredsförening där som skulle ha fest, bland annat. Det var Carl Lindhagen, Stockholms borgmästare, som är väl känd. Han var där och höll föredrag. Och då skjutsade, först åkte vi upp till Kosta på, det var Johan Jarl som skjutsade, som vi kände båda hästar på sina bryggarvagn. Sen åkte vi på Kosta-tåget. Det var en tradition, ska jag säga, i en gammal godsvagn. Där satt vi två säte in på var sida av godsvagnen, så hade vi en presenning på sidan då, men den fladdrade in och ut. Och det rök ifrån lokomotivet, så vi var så sotade när vi kom allutan. Ja, där åkte vi och låt på det. Och där spelade vi där på den där festen, där Carl Lindhagen höll föredrag. Och då skulle vi, kom jag ihåg, ner på hotellet och ha lite förplägnad. Och där gick Carl Lindhagen där och hade ett glasmjölk och en ostmörgås, och så. Han var vegetarian, så ja, det var egendomligt, va? Ja.
Men sen blev ni lite mer avancerade, så ni kom ut och spelade på...
Ja, vi spelade på festerna. Festerna här omkring i Långasjö och lite överallt. Ja, det var Långasjö i huvudsaken, och så festen här vi spelade på. Vi hade ju musikkår i Lindås, så hade ju musikkår Emmaboda hade ingen ljus då, den kom till senare, men eller var det lite överallt skruvade musikkår, så det var bara här hemma omkring vi var.
Där var ni anlitade?
Ja, det var vi ju. Men här hade de ju fest på 14 dagar då, så i Folkets Park på sommaren, det var ju så många föreningar. Det var fackföreningen och det var arbetarkommunen och det var Folkets Husförening själv, de skulle ha sin fest. Alltså var 14 dag hade de fest. Det är klart att det var lite enformigt. Men de skulle ju ha föredrag här och sånt där på festerna och lite underhållning. Det var lite sång och sånt där, lite bondkomiker var här också. Men det var förnämliga talare vid festerna. Här var Fabian Månsson bland annat. Här var Kata Dahlström, Hinke Berggren, Arthur Engberg och Rickard Lindström. Och Fabian Månsson, sa jag Fabian Månsson?
Ja.
Ja, han var det främste. Ja, han donderade emot tullarna och räckte fram en stövel, sa han, här stövlen får jag lägga så mycket skatt, sa han, eller hur mycket tull, sa han. Ja, som allra hatt hade han. Ja, han var frisk och han var här sen i föreläsningsföreningens regi och höll ett par föreläsningar, men då började han bli rätt gammal. Men han pratade ändå också.
I början när de kom hit, de här talarna, det var ingen risk att polisen ingrep.
Här?
Ja.
Polis?
Ja, mot de här talarna.
Nej, det har jag aldrig hört talas om. Det minns jag aldrig. Nej då, nej. De visste nog vad de sa, så att...
Men det var inga problem med bruket då, med att få lokal och sånt?
Nej, det var det inte. Men det gick sin gilla gång.
För talarna menar jag, om det kom hit folk som Kata och andra. Det var inga svårigheter att få lokal till möte då.
Ja, vi hade Folkets Hus då redan.
Ja, så det var i Folkets Park då. På, det tillhörde ju varje fest som föreningen hade. Arbetarkommunen och fackföreningen, att det skulle vara ett föredrag också.
Men före Folkets Park, var hade ni möten då?
Före Folkets Park?
Ja.
Ja, då hade de... För Folkets Hus, då hade de såklart det här kooperativet där uppe, hade en lokal som vi hade möten, men det var inga offentliga möten, det var bara föreningsmöten, för det var ju begränsat utrymme, så de kunde ju inte ha den anordnat, utan var det offentligt, då måste det vara på i parken där uppe de hade, innan Folkets Hus kom till sig. Ja, det var på sommaren då, på vintern hade inga sådana aktiviteter.
Men det var duktigt av er att få hit sådana där toppolitiker.
Ja, det var ju arbete bakom, men det hjälptes väl åt sig. Både arbetarkommunen och fackföreningen, så att de lyckades få hit.
Ja, det var inte dåligt det.
Ja. Jo då. Det stod de andäktigt och lyssnade där och så. Det var inte frågan om att det var bekvämt att skulle sitta, utan ni fick stå framför. Det kan vara rätt drygt, de kunde hålla på en timme och väl ändå drygare med föredragen.
Mm.